Nu har vi kommit till den näst sista predikan i serien om Guds attribut. Det vi har ställt oss frågan, vad är Gud? Och så har vi tittat på vad Bibeln svarar. Och vi har tagit ett attribut i taget. Vi har talat om att Gud är ande, det vill säga att han inte är kropp. Att han är osammansatt. Vi har talat om Guds oändlighet, om hans evighet, om hans oföränderlighet. Och vi har sett hur de här karakteriserar hans vishet, makt, helighet, rättfärdighet, sanning, godhet. Och de här två sista predikningarna, de lyfter inte fram lika tydligt separata attribut hos Gud, utan har en mer sammanfattande karaktär. Det handlar mer om vad vi ser när vi ser på allt detta sammantaget. Idag Guds skönhet och nästa vecka Guds ära. Jag tror att det kommer att bli en lång predikan nästa vecka när vi ska titta på två kapitel i Uppenbarelseboken. Ungefär en liknande porträtt som Jonas läste inledningsvis här. Så, och då tänker du, lång predikan, vad kan det innebära? Det får vi se. Idag talar vi om Guds skönhet. Vi har hört psalm 27 läsas. Och den inte bara talar om Guds skönhet, den visar vad Guds skönhet betydde för David som läste psalmen, eller som skrev psalmen. Och David också kanske som läste psalmen. Dubbla David där här. Och därmed också vad den kan betyda för oss. Det är häpnadsväckande läsning. Jag vet inte om du la märke till det. Det står ju i Bibeln. Och vi kanske inte hajar till alltid. Och det står i en språkdräkt som vi kanske inte är vana vid annars. Men här påstår David, psalmisten David, saker som är så omvälvande att det faktiskt är svårt att ta in. Om du vet något om David, så vet du att han levde ett dramatiskt liv, minst sagt dramatiskt liv. Han tillbringade sin barndom som herde, där han uppenbarligen tvingades kämpa mot vilda djur, lejon och björn, för att försvara sin lilla flock med får. Han smordes till kung av profeten Samuel, domaren Samuel, men han blev inte kung direkt. Istället så fick han anställning i kungens hov, Sauls hov. Och Saul blev mer och mer galen och paranoid. Och vid i alla fall två tillfällen så försökte Saul spetsa. Han lyfte sitt spjut och kastade och skulle nagla fast David vid väggen. Och David fick mer och mer inflytande och tvingades på flykt undan Saul. Saul ville döda honom. Han levde ute i vildmarken. Ibland ensam, ibland omgiven av en grupp soldater som följde honom. För David hörde det till vardagen att folk var ute efter honom och ville döda honom. Vardagsmat. Och samtidigt så var han en känslig själ, vänner. Vi kan läsa i flera av hans psalmer att han låg i sin säng och grät hela nätterna. Han visste hur det var att förlora ett nyfött barn. Han fick uppleva också senare i livet hur hans familj faller samman. Hur hans son gör våld mot honom och vill döda honom. Driver honom ur hans palats och jagar honom. Och istället så dog hans son Absalom, vilket tog David mycket, mycket hårt. Så det är alltså inte vem som helst som skriver dessa rader i psalm 27. Han börjar första versen med att säga att han inte behöver frukta någon. Det finns motståndare och det finns fiender runt omkring som vill ta hans liv. Det kan till och med komma en hel armé och förklara krig mot honom. Ändå är han trygg, säger han. Han säger i vers 10, om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Vi kan konstatera att den här psalmen rymmer hela skalan av mänskligt lidande. Vad David påstår är att vad som än drabbar dig, om det är våld, om det är förtal, om det är motgångar i arbetet, om det är tragedier i familjen eller om det till och med är någon som hotar ditt liv eller något som hotar ditt liv, så kan du vara helt trygg. Låt det sjunka in. Tänk vilket löfte. Ett löfte om fullkomlig trygghet och frid, till och med glädje mitt i dessa omständigheter. David påstår med inspirerade ord från Gud att du kan gå ut i världen i ett tillstånd och vara helt fri från all fruktan. Lägg också märke till att det här inte är en ignorant glädje eller frihet. En sorts flyktbeteende som blundar för hur livet egentligen ser ut. Det är alltså inte en struts här som kör huvudet i sanden och säger: jag måste bara tänka positivt. Allt det här finns inte. Det är inte det vi pratar om. David säger att hans fiender är runt omkring, men ändå är hans huvud högt. Mitt i stormen och lidandet. Så den här salmen innehåller alltså ett oerhört löfte om trygghet och frid mitt i lidandet. Och det kommer ifrån någon som vet vad han talar om. Det är välbeprövade ord som har stått sig under årtusenden. Och det här löftet har med Guds skönhet att göra. Nu vill jag ägna resten av predikan åt att tala om hur det här löftet kan förverkligas i våra liv. Och jag gör det under fyra rubriker. Först, att kalibreras till det enda som David talar om. För det andra, att skåda Guds skönhet. Och för det tredje, var vi kan finna Guds skönhet. Och avslutningsvis så vill jag lyfta fram en av många konsekvenser som det här innebär i våra liv. Den vers där dramat vänder, där David visar var hemligheten finns, är vers 4. Den börjar med orden: ett har jag begärt av Herren. I Bibel 2000, ett enda ber jag Herren om. Löftet som vi ser blir verklighet i våra liv genom två steg. Det första steget är att låta sig kalibreras till detta enda som David talar om. Det är en nyttig övning, vänner. Rent av livsviktig övning. Att få backa tillbaka ett steg och se vad livet verkligen handlar om. Vad som verkligen betyder någonting. Om jag ska be om en enda sak. En enda sak. Om jag ska sätta ord på det som är viktigast för mig i hela livet. Vad blir det då? Gud, jag ber att jag ska få det där jobbet. Gud, jag ber att jag ska få träffa någon. Gud, jag ber att vi ska kunna få barn. Gud, jag ber att barnen ska må bra. Jag vet inte. Våra böner visar vad det är vi lever för. Ytterst sett. Jesus fick frågan om hur vi ska be. Han fick det flera gånger. Uppenbarligen såg lärjungarna någonting hos Jesus som var förunderligt, obegripligt. De såg honom uppväcka döda, bota sjuka, bröd under och förunderliga saker. Ingenting av det här verkade som att de frågade honom: du, Jesus, lär oss att driva ut demoner. Men när de såg honom be, när de såg mästaren på sina knän, så såg de någonting som gjorde så djupt intryck i dem att de sa: Herre, lär oss det där som du gör. Lär oss att be. Och Jesus svarade flera gånger. En gång när han talade om hur vi ska be så sa han: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, amen säger jag er. De har redan fått ut sin lön. Vad Jesus säger är att det som är kännetecknande för hycklarna är att de ber för att uppnå någonting annat. Just dessa hycklare som Jesus tar som exempel, de ber för att vinna människors bekräftelse, människors beundran. De står och visar upp sig så att människor ska se vilka andliga och fromma typer de är. Och så ska de få liksom poäng för det då. Men principen bakom det här exemplet som Jesus ger är att det handlar om att vara en person som bara ber när det är något som står på spel. Det som vi verkligen vill ha. Som går till Gud för att få det där andra som jag egentligen vill ha. Som bara ber när det är problem eller när jag kan tjäna på det. I dina böner så visar det sig vem som egentligen är din Gud. Vem du egentligen lever för. Om du ska säga detta enda ber jag om till Herren. Vad är det för någonting? Fundera. Vad är detta enda? Där har du din Gud. Jesus fortsätter att säga, så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Här visar han själva utgångspunkten och centrumpunkten för hela det kristna livet. Gud är vår far som är i himlen. Jag ber att du ska låta ditt namn bli helgat. Att ditt namn, att den du är, ska få vara avskilt, upphöjt, annorlunda, allt annat. Att ditt namn ska få stå i en klass för sig. Vad som än finns i mitt liv, om så fiender omringar mig, om fattigdom drabbar mig, sjukdom drabbar mig, om olyckans dag kommer, om min mor och min far överger mig, så ber jag om detta enda. Låt ditt namn bli helgat. Gud, jag ber om dig. Om dig. Jag ber att du skulle få vara det första och det största i mitt liv. Jag ber att ditt rike skulle få komma. Att din vilja skulle få ske. Här har vi utgångspunkten. Sen kommer våra behov. Fader, ge oss vårt bröd. Det vi behöver. Men utgångspunkten är, låt ditt namn bli helgat. Och det löfte vi ser i psalm 27 om fullkomlig trygghet, glädje, frid mitt i allt lidande förverkligas först genom att vi först gör oss av med alla våra förväntningar på ett enkelt liv, på ett bekvämt liv eller ett liv i rikedom eller framgång. Det finns inga sådana löften, vänner. Att vi omformulerar vår uppfattning om vad trygghet handlar om. Att vi upphör med att vara så upptagna med det som vi har precis framför ögonen just nu. För att istället rikta blicken mot det eviga. Vi har det här som vi vet att vi kommer att förlora. Jag har en lön. Men det kommer en dag när jag inte kommer att få någon lön längre. Jag har barn, men det kommer en dag när jag inte har barn längre. Om inte annat så kommer jag att dö och allt ska tas ifrån mig. Vi kommer att förlora allt det här som vi är så upptagna av. Låt oss rikta blicken mot det som är evigt och oförgängligt. Som aldrig kommer att kunna tas ifrån oss. Minns du missionären och martyren Jim Elliots motto? Jag har nämnt det några gånger. Det blir lite repetition här. Han är inte någon dåre som ger vad han inte kan behålla för att vinna vad han inte kan förlora. Ser du vilken fantastisk vishet som finns i detta? Den yttersta tryggheten är inte en fast inkomst. Föreställ dig vilken frihet att inte behöva oroa sig för någonting. Att inte behöva oroa sig för vad jag ska äta, vad jag ska sätta på kroppen, vilket arbete jag ska ha, vilken livskamrat jag ska ha. Vår fader i himlen vet allt vad vi behöver. Och han har lovat att om vi söker hans rike och hans rättfärdighet först, så ska vi få allt det andra också. Han har lovat. Vi ska återkomma till det här. Jag känner att jag måste komma vidare. Steg ett är att se löftet förverkligas. I att se löftet förverkligas är att låta sig kalibreras. Att låta sig liksom ta ett steg tillbaka och rikta blicken på detta enda som David talar om. Detta enda. Det andra steget, den andra punkten är att skåda Guds skönhet. Det står ju i vers 4 att David ber om just detta enda. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han vill se Herrens ljuvlighet. Det hebreiska ordet för se här är inte det vanliga ordet som brukar användas för att liksom lägga märke till någonting. Det är ett ord som används nästan bara i poetisk form. Det används också ibland om profeter som får visioner och syner och sådär. Så det handlar inte om att David bara vill lägga märke till att Gud är där. Han vill skåda den. Jag tycker att skåda är ett bra ord här. Han vill betrakta den. Han vill begrunda den. Och han vill njuta av den. Han vill njuta av den. Därför att hela poängen med att det står att han vill se Herrens ljuvlighet är ju att den är njutbar. Det är en syn, det är ett skådande som är ljuvligt. När man går på trottoaren här på stan så är det bra att lägga märke till saker. Det är inte självklart i dessa dagar. Väldigt många går och tittar i sina telefoner. Och det händer de mest dråpliga saker. De trillar ner i kanaler. De trillar över stenar. Och de trillar ner för trappor. Och de krockar med andra som också går och tittar i sina telefoner. Och det är liksom ett helt nytt problem vi ser i vår stad. Det är helt enkelt en hållbar livsvisdom där vi fick lära oss när vi var barn att man ska se sig för innan man går över vägen. Här handlar det inte bara om att liksom titta upp och lägga märke till att här kommer en annan människa. Eller här är en sten. Eller här är det vatten. Det handlar om att se någonting som är ljuvligt. Som är njutbart. Själva seendet är alltså ljuvligt. David tittar på vad Gud är, på Guds olika attribut. Han tittar på hans oändlighet, hans evighet, oföränderlighet, vishet, makt, helighet, rättfärdighet, sanning, godhet. Allt detta tittar han på och han ser, det är ljuvligt. Det är ljuvligt. Du är mäktig. Du har all makt. Och samtidigt är du god. Helt god, oändligt god. Och han ser att det är vackert. Det finns flera ord för att beskriva Guds skönhet i Bibeln. Här i psalm 27 så har vi ljuvlighet. I Jesaja 33 och 17 så talas det om en kung. Och det är alltså Gud som det handlar om. En kungs skönhet. Och då handlar det mer om kungens prakt, excellens, fullkomlighet. Och sen har vi psalm 52 där det talar om Guds skönhet som någonting attraktivt, någonting åtråvärt, någonting som drar in mig, som liksom kallar på mig. Och när vi lägger samman de här tre och talar om Guds skönhet, så handlar det alltså först om någonting fullkomligt och excellent. Om du till exempel hör ett musikstycke som har den här typen av skönhet, så vill du dela det med någon annan. Du vill, och när du talar om det så säger du, du skulle ha hört, det var det mest det här och det var det mest det där som jag någonsin har hört. Det var fantastiskt. Du liksom ser den sortens skönhet. Det innebär också, när vi talar om Guds skönhet, att det är någonting åtråvärt, någonting attraktivt. Du kan inte bli mätt på det. Det är som en tavla eller en vy som liksom förtrollar dig. Du kan inte sluta titta på den. Du kan sitta där och du känner att jag skulle kunna sitta här i evighet och bara upptäcka facett, alltså upptäcka nya nyanser och liksom dricka det här skönheten. Och så är den ljuvlig, Guds skönhet som vi har här. Det är någonting som ger ro åt din själ. Det skapar frid och tillfredsställelse. Det är som ett pålande källflöde som bara ger mer och mer av kraft och nytt liv. Det är alltså någonting excellent, någonting åtråvärt och någonting ljuvligt. Om jag är rastlös och missmodig och trött och uppriven, det händer allt som oftast, så vill jag gärna utsätta mig för skönhet. Om det är riktigt illa, så tar jag en stund på kvällen när jag får vara i fred, och så sätter jag i mina hörlurar och så sätter jag på Tchaikovskis violinkonsert i D-dur. Och den konserten måste framföras av en violinist, en solist som är virtuos. Inget annat fungerar. Och jag liksom skådar denna skönhet, även om jag gör det med mina öron. Och jag låter den liksom genomtränga mig. Jag kan inte få nog av känslan av den här skönheten som skär som ett kniv genom min själ. Och den skapar ett andrum från allt som vill skjuta ner mig. Det skapar lugn och det skapar djup glädje, en sån här skönhetsupplevelse. Och det är precis det som Bibeln säger är kännetecknande för Guds skönhet. I psalm 16:11 så står det så här: du visar mig vägen till liv. Hos dig finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. Hos dig finns glädjens fullhet. Fullhet, alltså det är max. Det går inte att få mer. Hos dig maximeras detta. Om det är en skönhetsupplevelse att möta Gud, att träda in i hans närvaro, så som David talar om, så innebär det, om det är en skönhetsupplevelse, så innebär det att vi kan komma ifrån det här som Jesus säger att hycklarna sysslar med. Jesus talar om att hycklarna ber för att få ut sin lön. De går till Gud för att få det här andra som de egentligen vill ha. Men om det är en skönhetsupplevelse att gå till Gud, så blir inte det ett medel för att uppnå någonting annat, utan det blir ett mål i sig självt. Vi går till Gud för att få Gud. Om jag sätter på Tchaikovskis violinkonsert, så är det en överväldigande upplevelse varje gång. Varje gång. Den sköljer över mig och den tränger undan allt annat. Det är inte ett medel för att uppnå någonting annat. Jag lyssnar inte på Tchaikovsky för att jag ska tjäna pengar. Eller för att jag ska få någon sorts bekräftelse. Eller någonting. Jag lyssnar på den för att jag vill. Jag lyssnar på den för att den är vacker. Det stannar där liksom. För den som är kristen så är Gud den yttersta skönheten. Du kanske inte håller med om det här. Eller du kanske inte har upptäckt det här. Men då vill jag säga med Bibeln som stöd här. Att då finns det mycket mer av Gud för dig att upptäcka. Skillnaden mellan vad Jesus kallar för den hycklande bönen och den rätta bönen som vi ser i Herrens bön och som vi ser här i psalm 27 är att hycklaren ber och säger jag får inte ut någonting av det här. Han svarar inte på mina böner. Medan den kristne längtar efter att få se, efter att få begrunda, efter att få lovsjunga vad Gud är, hans makt, nåd, kärlek, allt detta. Det är ljuvligt och det är attraktivt och det är fullkomligt. Så David säger här alltså, jag kan vara helt trygg eftersom jag har gett upp vad jag inte kan behålla för att vinna det jag inte kan förlora. Jag skådar Guds skönhet och jag finner honom mer och mer vacker ju mer jag tittar. Han är min lön. Gud är min lön och mina fiender kan aldrig ta det ifrån mig. De kan ta allt annat. De kan ta min hälsa, min rikedom, men inte detta. Om jag har detta så är jag trygg. Nu är mitt huvud, som han säger, högt över mina fiender som omringar mig. Vänner, jag inser att det här är jättestora ord. Men inte desto mindre är det en verklighet. Det är det. Det är helt möjligt för oss alla att uppnå detta. Hör mig rätt här. Jag påstår inte att jag har gjort det. Jag har inte det. Men jag har faktiskt fått en glimt. Ett litet sandkorn av det här. Och det är så underbart att jag är säker på att det går att växa mer och mer i det här. Och jag önskar att min älskade församling som jag är en del av också skulle få det. Vad ska vi göra då? Hur ska vi finna Guds skönhet? Ytterst sett så är det någonting som Gud själv måste visa genom den helige ande. Det är ingenting vi kan producera själva. Men vi kan i alla fall försöka titta åt rätt håll. Vi kan se Guds skönhet i hans majestät och hans makt. Absolut, i hans eviga och oföränderliga väsen. Vi kan se Guds skönhet i hans vishet, i hur han har skapat allting vackert och ljuvligt och hur han för hela historien till fullbordan. Wow! Men tydligast av allt blir Guds skönhet i hans kärlek och hans nåd. Så låt oss titta på templet, som David säger. Det är där han vill söka Herrens ljuvlighet. För det var i templet som offren ägde rum. I det innersta rummet, det allra heligaste, fanns förbundsarken, en låda. Och på lådan så låg ett lock av guld. Det här locket kallades för nådastolen. Och en gång om året, på försoningsdagen, så skulle översteprästen gå in och ta med sig blodet från ett felfritt djur. Och han skulle stänka det på nådastolen. Och över nådastolen så vilade Herrens härlighet. Hans påtagliga närvaro. Så här har vi Guds skönhet. Offret som stänks på nådastolen. Och Guds närvaro i det allra heligaste. Men jag tror inte, vet förstås inte, men jag tror inte att någon egentligen förstod hur allt det här hängde ihop förrän många århundraden senare. Jesus fick en fråga av en samarisk kvinna. I vilket tempel ska vi tillbe Gud? Vårt tempel här, som hon säger, på vårt berg i Samaria eller i judarnas tempel i Jerusalem? Och Jesus svarar inte riktigt på den frågan i Johannes 4 där. Han säger så här: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget i Samaria eller i Jerusalem där ni ska tillbe fadern. Fram till den här punkten så skulle man tillbe Gud i templet i Jerusalem. Men det skulle hända någonting som skulle innebära att vi kan se Guds skönhet på många geografiska platser. Och det som skulle hända var just Jesus själv. Han ägde samma skönhet som fadern. Men för vår skull uttömde han sig själv. Och Jesaja 53 säger, han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. När Jesus kom så var han liksom tom på det här. Han hade inte Guds strålglans och ära så som han hade haft tidigare. Han var ödmjuk och han var ringa. Han var ingen härförare eller känd filosof. Tvärtom, Jesaja fortsätter att säga, han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Jesus Kristus, oändlig i skönhet, blev föraktad och så vanställd att vi vänder bort ansiktet när vi ser honom. Han gick till korset och lät sig slås sönder och samman. Och han lät sig hängas upp naken för att uthärda en långsam och plågsam drunkningsdöd. Och han gjorde det för vår synd. Han tog den förbannelse som vi förtjänat. Han tog den i vårt ställe så att vi, när vi sätter vårt enda hopp till honom, kan få den skönhet som tillhör honom. Och nu kallas vi tillsammans. Vi tillsammans kallas för Kristi brud. Vi tillsammans är templet. Vi är levande stenar, sammanfogande och utgör ett levande tempel där Gud själv har sin boning. Så Guds skönhet är som allra tydligast i Jesus Kristus, i hans lidande och död på korset för vår skull. Men Guds skönhet bor också här, i Guds församling. Det är stort. När du är i Kristus så läggs Guds skönhet på dig. Du behöver inte jaga den. Den kommer till dig fritt och förutan. Så vad har vi nu sagt så här långt? I psalm 27 så finns ett löfte om fullkomlig trygghet och frid mitt i lidandet. Och det här löftet blir verklighet i våra liv genom att vi först gör oss av med alla våra förväntningar på ett enkelt och tryggt liv. Att vi omformulerar vår uppfattning om trygghet och att vi låter oss kalibreras till detta enda. Det som verkligen betyder någonting och som aldrig kan tas ifrån oss, nämligen Gud själv. Och vi skådar hans skönhet och söker honom som ett mål i sig självt. Inte för vad han kan ge oss. Och Guds skönhet ser vi på många sätt, men tydligast i Jesus Kristus och hans offer i vårt ställe. Här skulle predikan kunna vara slut. Kanske tycker du det också. Men jag skulle vilja ägna 5 minuter åt en sista punkt om vad detta får för konsekvenser i våra liv. Och jag hoppas att du kommer tycka att det är värt mödan. När vi funnit detta enda som vi ser, alltså när vi ser med Jim Elliot att han är ingen dåre som ger vad han inte kan behålla för att vinna vad han aldrig kan förlora, så gör det oss järva på en nivå som vi aldrig kunnat föreställa oss. Jag ser att Herren är min herde. Och när Herren är min herde så behöver jag inte frukta någonting. Vad har jag att frukta? Han förser mig med allt jag behöver. Han leder mig på gröna ängar för sitt namns skull. Och om jag än vandrar i dödsskuggans dal så behöver jag inte frukta något ont. För han är med mig. Han är allsmäktig och han är oändligt god. Och han är med mig mitt i dödsskuggans dal. Så kan jag förtrösta på att han leder mig rätt. Han till och med dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Så provocerande glädje och trygghet. Han ger mig allt detta goda mitt i lidandet. Och jag kan glädjas och jag kan njuta mitt i stormen, i mörkret. För att han är med mig. Alltså vilket liv, vänner. Du lever för Gud. Du behöver inte oroa dig någonting för vad som ska hända. För han kan allt. Han vet allt. Och han har allt i sin makt, i sin kontroll. Du kan se ut över världen och du kan fundera. Gud, var är behoven störst? Var vill du ha mig? Sänder du mig till Chad? Sänder du mig till Boko Haram för att predika för dessa arga människor som hatar mig och vill döda mig? Sänder du mig till Nepals bergsbyar där trafficking... Hälften av barnen överlever 8 års ålder. Och de familjerna är så fattiga så att det kommer trafficking-människor och köper flickorna 5, 6, 7, 8, 9, 10 år för att ta dem till Kathmandu och bryta ner dem. Vill du ha mig där, Herre? Vill du att jag ska vara där och på något sätt göra vad jag kan för att gjuta salva på detta? Jag behöver inte vara rädd. Jag behöver inte vara rädd. Han förser mig med allt jag behöver. Gud, vill du att jag ska sälja allt jag äger? Och ge till mina bröder och systrar som förföljs i Syrien. Du behöver inte vara rädd. För han ska förse dig med allt du behöver. Ser du vilket liv det här är? Vilken djärvhet det här drar oss in i. Alan Francis Gardner föddes 1794. Han gjorde en strålande karriär i den brittiska flottan. Han beslöt sig för att ändra inriktning i sitt liv och bli missionär. Och han samlade ihop pengar och han fick med sig så att han kunde resa och få med sig mat för ett halvår. Så reste han till Yaghan-folket som bodde på öarna längst söderut i Sydamerika. Det sydligaste folket i världen. Ett nomadfolk som förflyttar sig mellan öarna i kanoter. Och Gardner och hans sällskap på 6 personer. Vanligt folk. Snickare, en kirurg, en lärare och 3 fiskare. De anlände den 5 december 1850. Men det här folket var mycket fientliga. Gång på gång så anföll de missionärerna och tog den mat och de förnödenheter som de hade fört med sig. Landet var kargt och klimatet var tärande och de gick in i det värsta lidande de någonsin erfarit. En efter en dog de svält döden och Gardner själv var den sista överlevande. Hans sista dagboksanteckning är daterad den 6 september 1851, alltså 9 månader efter att de kom fram. Troligtvis samma dag som han dog själv av svält. Och där citerar han psalm 34, vers 11. Han säger, lejon kan lida nöd och hungra. Den som sökt sig till Herren saknar ingenting. Och han fortsätter. Alltså föreställ dig, det här är en man som tynar bort av hunger. Jag vet inte, det finns smärtsamma sätt att dö. Hunger är ett av dem. Och han skriver i sin dagbok, jag är överväldigad av Guds godhet. Hur är det möjligt? En man som dör av svält, helt utan hopp mänskligt sett, som hade rest ut för att förkunna evangeliet för ett folk som hatade honom, som tog stad allting av honom och inte ville ha med honom att göra i övrigt. Hans kropp är nedbruten och ändå säger han med sina sista ord att han är överväldigad av Guds godhet. Han gick uppenbarligen inte till Gud för att få någonting annat än Gud. I sina sista andetag noterar han detta. Han hade lämnat allt och han hade förlorat allt mänskligt sett. Han hade inte ens fått en ordentlig kontakt med folket som han hade rest till. Och samtidigt hade han inte förlorat någonting. Tvärtom. Han bad om detta enda. Hans liv var Kristus och döden en vinning. I det här rummet så sitter det många som skulle kunna vara Allen Gardner. Du skulle kunna vara Allen Gardner. Visst vore det underbart att få bryta upp ifrån allt som binder. Allt du oroar dig för. Det finns ett liv för dig som är större än du någonsin kunnat föreställa dig. Herren är din herde. Han är ditt ljus och din frälsning. Vad har du att frukta? Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi talar om så stora ting att det svindlar. Och vem är jag? Herre. Men vi ser det i ditt ord. Vi ser vad kung David beskriver i den 27:e psalmen. Och vi kan bara ana vilket liv det innebär att be om dig. Och nu ber jag, Fader, att du leder din församling till din ära. Herre, de som sitter här och som behöver på något sätt få bryta upp. Jag ber att du låter oss alla få kalibreras så att vi ser dig och din skönhet. Vi ber om den goda gåvan till din ära och i ditt namn. Amen.